Jävligt ledarskap kan innebära många saker i det här, men för det första är det att luta sig in i den här frågan, förstå vad som är möjligt, förstå var vi står idag och agera därefter.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av AI Sweden podcast. Och för oss på AI Sweden så är det inte det här vilken onsdag som helst. Det är lanseringsonsdag. Hej Martin Svensson, operativ chef på AI Sweden.
Hej Anders.
Lanseringen handlar om en AI-strategi för Sverige. Den korta sammanfattningen, vad är det här för någonting?
Vi har på eget initiativ faktiskt skrivit ihop en AI-strategi för Sverige på en väldigt hög nivå. Det är inte en strategi med färdiga förslag, en handlingsplan i någon form, utan det är ett övergripande tänk som vi gärna vill att Sverige i bemärkelsen många företag, många organisationer ska inspireras av och ta till sig och gärna ha som utgångspunkt för sina diskussioner om vad de bör göra.
Så mer diskussionsunderlag än uppgiftslista?
Ja, definitivt.
Vad är kärnbudskapet i det här dokumentet?
Kärnbudskapet är att vi som Sverige då, jag innefattar företag och organisationer det, har en fenomenal möjlighet med bra timing att nu agera och få fram en gemensam strategi och ett gemensamt handlande egentligen om vi väljer att fokusera på tillämpning av AI och värdeskapande. Då kommer vi kunna generera starkt värde i form av konkurrenskraft och byggandet av ett ännu bättre samhälle.
Det finns en mening i det här dokumentet som sammanfattar vad det här handlar om och vad det är som behöver ske.
De tre sakerna som den meningen innehåller är jävligt ledarskap som fokuserar på värde. Det är sektorsöverskridande samarbete och det är vad vi kallar kollektiva investeringar. Med det senare menar vi inte att vi investerar gemensamt på samma sak, utan att vi investerar i många organisationer. Och att vi med den kollektiva investeringen förflyttar oss som ekosystem och land framåt på ett mycket, mycket starkt sätt.
Djärvt ledarskap, vad är det?
Djärvt ledarskap kan innebära många saker i det här, men för det första är det att luta sig in i den här frågan, förstå vad som är möjligt, förstå var vi står idag och agera därefter. Det kan vara att göra investeringar som man inte riktigt har ett traditionellt business case för. Det kan vara att organisera sig på ett nytt sätt för att man ska maximera det här. Det kan vara att inleda ett ganska oväntat samarbete kanske med någon i någon annan sektor eller liknande, därför att man behöver dela investeringen i någon form eller dela risk. Som exempel.
Och det sektorsövergripande då? Vi får ofta fråga, vad gör andra som är tillverkande industri om jag är själv i den branschen och så vidare? Men här trycker vi på att vi behöver jobba mellan samhällssektorer. Varför det?
Dels av den anledningen att AI på många sätt är så generiskt att vi faktiskt kan på allvar lära oss från varandra oavsett om vi jobbar i olika branscher. De grundläggande teknologierna, de grundläggande arbetssätten och så vidare är i stort sett samma mellan olika branscher. De individuella tillämpningarna är naturligtvis skiljer sig åt, men grunderna och så vidare är ofta samma. Så det gör att vi har stora möjligheter att faktiskt lära oss av varandra även om vi finns i olika sektorer. Det andra är att, som vi också säger i strategin, vi bör oavsett vilka vi är identifiera ett antal vad vi kallar frontrunner som helt enkelt visar vägen och som går före, som investerar lite tidigare än andra och som därmed lär sig av sin resa, sina misstag och så vidare lite snabbare än andra. De är idag inte så många, så därför är det också viktigt att vi hittar dem oavsett var de finns. Så på det sättet kan vi snabbare lära av varandra om vi också tittar över sektorskanske.
Och det här, de som är frontrunners, de som ligger långt fram i detta, strategin trycker också på att vi ska inte bara stötta dem och hjälpa dem, utan vi ska också skapa incitament för dem att dela kunskap till andra. Och det tänker jag då också kopplar till det här att vi kan ha ett sektorsöverskridande. Därför att det som en i frontlinjen inom en sektor lär sig om AI, när vi generaliserar den lösningen, då kan vi också börja titta på hur kan vi tillämpa den i andra delar av samhället.
Exakt. Eftersom det också då kräver förändringsledning och investeringar och så vidare för de som är villiga att gå först, så kan vi hjälpa dem att ha ett ökat incitament att göra de investeringarna. Genom att de också bidrar så kommer ju det bli en win-win. Det som också sker tror vi är att vi utifrån en redan stark liksom vilja och kultur av att vilja dela, så kommer vi förstärka den genom att göra så här. Både de som då går före får ju så att säga en belöning genom att de är villiga att dela och de kommer tycka det är faktiskt roligt och meningsfullt. Men det blir också lättare för de som inte har kommit så långt att faktiskt vara med i den diskussionen. För det är premissen från början. Vissa har gått före, vissa behöver starta. Och då är det, kan vi hjälpa varandra i det.
Vi beskriver det här som ett diskussionsunderlag snarare än en checklista. Vi kommer komma in till 6 bärande principer. Men jag tänker först att vi ska ursprungsmärka strategin. Vem är det som står bakom den?
Det är AI Sweden. Det är på eget initiativ. Vi har gjort det här och det är vi som är avsändare.
Men vi har inte tagit fram den helt på egen hand.
Nej, vi har haft 2 referensgrupper. En internationell och en svensk. Den internationella har representanter från USA, Kanada och Singapore. Och individer då som har jobbat med de ländernas respektive strategier över flera år. Så där har vi haft väldigt intressant input utifrån så att säga. De har också med sina strategier haft dem på plats under längre tid. Både analyserat effekterna av de strategierna och omvärderat vad de behöver göra. Så det är klart, naturligtvis väldigt intressant input. Sen har vi haft en svensk referensgrupp också då. Där vi har haft representanter för arbetsmarknad, för flera sektorer, för akademi och för nationella investeringar.
Mm. Och det här arbetet då, det mynnar ut i de här 6 bärande principerna. Den första här har vi redan varit inne på, att stötta de organisationer som har kommit långt i användning av AI och skapa incitament för dem att dela med sig vidare. Punkt nummer 2 har egentligen arbetet med strategin redan visat exempel på, nämligen att jobba och lära från de som internationellt sett ligger långt fram. För väldigt mycket av AI-utvecklingen och AI-användningen sker i internationella organisationer, så det behöver svenska organisationer blir duktiga på att få den inspirationen och inflödet av kunskap utifrån. Punkt nummer 3 handlar om att göra stora investeringar i kompetens och utbildning och kanske också börja tänka lite annorlunda kring hur vi ser på utbildning i Sverige. Investering behövs också i strategisk kunskap, teknik och lösningar, med det viktiga tillägget som kan delas utav många. Tillbaka igen till det här kollektiva. Och sen slutligen 2 punkter som handlar om att säkerställa saker. Att vi ska säkerställa en ansvarsfull användning utav AI och säkerställa att den också, det här blir ett inkluderande avslutning, att vi säkerställer att den artificiella intelligensen kommer hela Sverige till gagn. Både när vi pratar hela Sverige i form av geografi, men också i samhällssektorer. Det här är 6 punkter som tycker jag blir väldigt allomfattande. Hur känner du själv inför den här listan?
Den är både enkel men också, som du säger, extremt omfattande. Om vi applicerar den här på en enskild organisation, vilket vi hoppas att mottagaren klarar av här. Den kan vara skriven utifrån ett nationellt perspektiv ibland, men meningen är verkligen att man enkelt ska kunna anpassa den till sin egen kontext. Om man tar den på den individuella organisationens nivå så tror vi att den är ganska enkel att förstå. Vilka organisationer i ens omgivning vill man inspireras av? Vill man vara själv en sån frontrunner? Är man då redo att dela? Vilka motsvarigheter har vi inom vår organisation? Har vi en affärsenhet eller ett dotterbolag eller en avdelning eller hur det är, som faktiskt är den där frontrunner? Det kan man komma till ganska snabbt. Och så gäller egentligen alla de punkterna i det perspektivet. Om vi lyfter upp den på en nationell nivå så blir det naturligtvis lite mer omfattande. Och där kanske är principen om kompetensförsörjning som är mest respekt för själv, så att säga, den är gigantisk. Vi ser ju en framtid här där när fler och fler företag och organisationer på allvar kommer igång med de här frågorna, när fler och fler ledare faktiskt förstår potentialen, nödvändigheten och vad som krävs, då kommer ju kompetensbristen sannolikt att öka. Och här har vi som nation en stor uppgift. Inte nog med att vi då behöver utbilda fler, låt oss kalla dem experter, som är extremt duktiga på AI i olika sätt, på olika nivåer. Det kan ju vara liksom på gymnasie, bachelor, master och doktorsnivå. Inte nog med att vi måste göra det. Vi måste också börja introducera AI-kunskap i princip alla utbildningsled. Alla utbildningsområden inom läraryrket, inom kemi och så vidare. Det kan vara egentligen brett. För gör vi inte det så kommer vi inte få ut den framtida arbetskraften på ett sätt där de är redo för den framtiden de kommer möta. Så det här känns otroligt angeläget. Men än så länge har vi bara berört den framtida arbetskraften. Vi har ju redan många exempel på där vi ser att AI förändrar arbetstillfällen. Skapar nya men också ersätter olika typer av arbete. Och då måste vi börja tänka på, okej, hur ökar vi lärandet längs vägen, det så kallat livslångt lärande, appen reskilling på engelska, av den existerande arbetskraften. Den här frågan är också jättesvår. Ska vi lämna den till enskilda organisationer eller ska vi hitta sätt att faktiskt ta oss an den gemensamt? Otroligt svår fråga. Och dessutom ska vi attrahera talang till fältet och vi ska attrahera internationell talang i Sverige. Så väldigt stor.
Men det som blir uppenbart för mig när jag hör dig resonera kring en av de här punkterna är genast hur det här är inte isolerade tankar, utan det här är liksom det här verkligen en väv. Därför att om vi har ett underskott på kompetens, då blir den första punkten här att stötta de organisationer som har kommit långt och skapa incitament för dem att dela. Det blir ett sätt att få större hävstång på den kunskapen som faktiskt finns. Vilket då krokar ner inte minst till den sista punkten som handlar om det regionala, liksom geografiska perspektivet. Vi har 290 kommuner i landet. Om vi har den här konkurrensen om AI-kompetens, då kommer inte alla landets kommuner kunna hitta den kompetensen som de behöver. Så ska vi lyckas med den sista punkten här, att säkerställa att hela Sverige får glädje av tekniken och teknikens möjligheter, då måste vi ha lyckats dela kunskap skapad utav den kompetensen som vi lyckas antingen utbilda i Sverige eller attrahera hit från utlandet. Väldigt tydligt att det här är kommunicerande kärl.
Ja, verkligen alltså. De hänger verkligen ihop. Så de kan isoleras i tanken, men de kan inte isoleras i praktiken, tror vi. Och den sista är ju också väldigt utmanande. Hur skalar vi nyttan av AI? Här pratar vi ju om nyttan över landet. Hur får vi ut det här till regioner och kommuner som kanske har sämre förutsättningar att ta sig an det här än andra? Hur får vi ut det till regionala näringsliv och småföretagarled som inte är vana att investera, inte har relationer och så vidare? Det är en stor, stor utmaning. Och därför måste vi ju hitta de här. Därför är de här sex principerna ett sätt att tänka som möjliggör detta, eller som ger oss bästa möjliga förutsättningar att lyckas med det här.
De här sex principerna är resultatet eller en konsekvens eller ett sätt att ta sig an sex stycken andra punkter i dokumentet, nämligen en slags beskrivning av omvärlden så som den ser ut just nu, där vi har en ökande konkurrenssituation där inte minst internationella storföretag som just är de här frontrunners som har börjat använda AI på ett värdeskapande sätt ökar och drar ifrån i ganska stor utsträckning just nu. Vi har en utveckling inom själva teknikområdet där hastigheten hela tiden ökar, vilket gör att man behöver börja springa nu för att inte hamna på efterkälken. Tillgängligheten till AI ökar väldigt mycket utav kunskapen, tillgängliggörs i form av vetenskapliga artiklar och så vidare. Däremot kan en del av den data som behövs fortfarande vara instängd eller svår att dela på grund av juridiska skäl eller på grund av att kommuner har svårt att dela data för att det finns i olika typer av system och så vidare. Vi har en ledarskapsfråga där, som vi är inne på, det här tar sin utgångspunkt i ett djärvt ledarskap. Vi har kompetens- och personalaspekten och sen slutligen att samarbete, givet att AI har vissa egenskaper som är lite unikt för att vara teknik, det här generaliserbara, är en framgångsfaktor. Det här är en omvärldsbeskrivning som svenska beslutsfattare, oavsett om de vill eller inte, kommer påverkas utav. Hur viktigt är det att få ner liksom den på pränt i relation till de här sex principerna?
Så vi, i vårt dagliga arbete så skulle jag nog säga att vi primärt i alla fall jobbar med individer och organisationer som där det här är relativt givet, några av de grejerna. Men jag tror fortfarande, även i den communityn så är det är det bra om vi kan ha ett lite mer gemensamt språk kring de här grejerna? Vad är det vi ska förhålla oss till? Och det finns säkert många sätt att formulera det. Det här var vad vi landade i den här första versionen. Men det är ju så att säga starten. Det som är ännu viktigare där, tror jag, det är att det här är formulerat för alla de som kanske inte har gett sig in i den här frågan ordentligt. Och som kanske tenderar att hitta skäl till att inte göra det. Vi är bekväma. Vi är i grunden kanske inte så förändringsbenägna. Så här har vi ju försökt att visa på, beskriva det här på ett sätt som vi hoppas ger en sense of urgency och därmed ett snabbare agerande.
Den här omvärldsbeskrivningen, de här 6 punkterna, landar i ett antal, 6 också, nyckelprinciper, bärande principer, som tar fokus på användning utav artificiell intelligens. Inte så mycket utvecklingen utav tekniken. Varför blir det viktigt att resonera kring och då starta en tankeprocess, en diskussion om användning av artificiell intelligens istället för om utveckling av artificiell intelligens?
Utvecklingen av AI har pågått i decennier i typisk akademiska organisationer, men även under lång tid i privatfinansierade grupper. Men det som har hänt sista åren är, och det har vi sett väldigt tydligt, är att tekniken har blivit så mogen att den är faktiskt väldigt tillgänglig. Den är dessutom så tillgänglig att den har möjliggjort extremt kraftfulla tjänster paketerade på ett sätt som gör att de sprids över världen blixtsnabbt. På nolltid i princip används av 100-tals miljoner. Det är ju tydliga indikatorer på att tekniken i sig är mogen. Det handlar mer om vilket ledarskap, vilken kompetens och vilka resurser, alltså vilka monetära resurser har du bakom att göra vad som krävs i ett specifikt fall. Så vi tänker ju inte på situationen nu som att vi är begränsade av tekniken, utan vi är begränsade av vår förmåga att tillämpa den i form av hur vi leder, organiserar oss och vad vi investerar.
Så att den frågan som den här strategin vill hjälpa svenska beslutsfattare att tänka kring, den är inte vad är artificiell intelligens, utan den är snarare 2. Vad kan man använda AI till och hur ska vi lyckas med det?
Det kan man definitivt säga. Under åren som har gått har vi pratat mycket om AI som en stor potential. Vi har nästan gått över nu till att säga att det här är ren nödvändighet. Om vi utifrån det perspektivet säger, okej, om vi är överens om det, vad behöver vi då göra och hur ska vi tänka kring det vi behöver göra? Och här är det ju viktigt igen att inse att den här strategin riktar sig verkligen brett till förenklat beslutsfattare i olika organisationer, i olika företag över hela landet. Den riktar sig inte enbart till nationella politiker. Och den säger definitivt inte att vi ska förvänta oss att lösningen kommer därifrån. Det finns en viktig roll för regeringen att spela, men den är snarare att ge incitament, att katalysera investeringar genom att göra vissa investeringar, att stå för förutsättningar i form av policy och reglering och så vidare. Så den riktar sig verkligen brett och då blir det också viktigt. Det blir också att det är många som behöver ta till sig det här. Därför tror vi det är viktigt att vi också har formulerat det här och att det någonstans är en guide för de diskussionerna. Mm.
När man har en guide så handlar det om att ta ut en riktning. Och ett sätt som strategin föreslår att vi ska kunna ta ut den här riktningen, eller snarare liksom så här säkerställa att vi faktiskt är på väg åt rätt håll, är ett antal mätetal och sätt att benchmarka hur Sverige ligger till. Varför blir det en viktig del i det hela? Att på något sätt kunna konkretisera, gör vi rätt?
Det är viktigt i första läget för att ha någon form av diskussion om hur ligger vi till relativt sett andra. I första läget handlar det om, har vi samma förutsättningar som andra? Om vi inte har det så bör vi ju agera på det. Men sen tror vi också att det här kommer att kräva relativt sett stora investeringar i både företag och organisationer och samhälle. Och då är det naturligtvis viktigt att vi etablerar någon form av ramverk av indikatorer som någonstans kan ge oss en hint om vi är på väg åt rätt håll eller vi får effekt av de investeringarna vi gör. Och här har vi ju gjort ett första utkast kan man säga på en struktur. Men en av de actions som Sweden nu tar är att också arbeta fram en första version av ett sånt ramverk, och vi vill gärna göra det i samarbete med några.
De här sex principerna trycker på ansvarsfull användning av artificiell intelligens. Hur ser du att man kan förena ansvarsfull användning med ett ökat tempo, en storskalig implementering av AI, när samtidigt utvecklingen går så väldigt fort? Hur hittar du ett balans här mellan att det här järva och samtidigt ansvarsfulla?
Vi kan vara helt säkra på att utvecklingen kommer fortsätta gå snabbt. Så därför måste vi jobba med den här frågan integrerat, är nog vårt svar. Att om vi tror att vi ska lösa ansvarsfulla nyttjandet av AI innan vi börjar bygga användandet av AI, så tror vi inte vi kommer komma dit vi vill. Utan vi behöver ha med oss den här frågan i vårt eget lärande som kommer av att bygga. Vi tycker det är väldigt tydligt att det är i experimenterandet och utvecklingen av det här som vi också ser vad som kan bli värdet, men också vad som kan gå fel. Och vilka aspekter vi behöver tänka på. Vi trycker också här på att vi har ett ansvar att använda AI där den faktiskt kan vara till nytta för oss människor, djur eller planeten för den delen. Så vi får inte heller stanna vid att säga, nej men det här tycker vi har en viss, så att säga, risk. Vi måste bedöma vad alternativet är också. Så det är en väldigt svår fråga, men att ha den som princip tycker vi, det gör ju att den alltid är med.
Och det som du är inne på här är det här att vi står inför ett antal stora samhällsutmaningar. Klimatet, vi har demografin och massa andra. Och där kommer artificiell intelligens. Om jag tolkar det rätt här, så är artificiell intelligens en del av lösningen på väldigt många av de stora samhällsutmaningar som vi står inför i Sverige och internationellt också för den delen. Och därför blir det ansvarsfulla också att säkerställa att där artificiell intelligens kommer kunna göra den positiva skillnaden, då har vi faktiskt som beslutsfattare ett ansvar att se till att då använder vi AI för att göra den här positiva skillnaden också.
Exakt. Och där finns det många tillämpningar, tror vi, där vi faktiskt behöver identifiera och agera på. Och några av dem, tillbaka till det här med samarbete, kan ju faktiskt ligga utanför enskilda organisationers förmåga, affär eller ansvar, så att säga. Och då behöver vi ju gemensamt försöka hitta dem. Vad händer om vi tar oss an det gemensamt genom att dela data med varandra eller någon som faktiskt kan ta sig an en fråga och komma till insikter som vi idag inte har? Här finns det något väldigt, väldigt spännande. Och vi vill lägga in det i tanken kring att använda AI ansvarsfullt. Inte bara det vi har framför ögonen, se till att vi använder det, bygger det ansvarsfullt, men också att vi använder det där det kan behövas.
Den här omvärldsbilden kan kännas överväldigande. Men då tänker jag, då kan man också läsa de här förslagen, de här sex bärande principerna för hur man kan tänka som ett sätt att förflytta sig från att vara reaktiv i hur den här omvärlden faktiskt ser ut till att skaffa en egen agens i organisationen och bli proaktiv. Är det ett sätt att liksom så här framea det här dokumentet?
Ja, det är en bra beskrivning, tycker jag. Jag skulle säga att man behöver ju acceptera att det här är lite överväldigande. Vi tror att vi lever i en av de mest transformativa tiderna i mänsklighetens historia. Och vi får inte säga den mest transformativa tiden i historiken. Och då kan vi vara säkra på att förändring kommer vare sig vi vill det eller inte. Och om vi då, som är väldigt tydligt här, riktar oss till ledare, beslutsfattare, politiker, då riktar vi ju också oss till de som har det yttersta ansvaret i sina respektive roller i organisationer att faktiskt ta till sig det här. Mm. Och det får man nog göra med så att säga en när man får vara beredd på att det här är inte lätt. Men det betyder ju typiskt i alla fall att det är bättre att vi kommer igång så fort som möjligt. Och låt oss då göra det gemensamt, så kanske det blir lite mindre svårt i alla fall.
Om jag läser lite mellan raderna här, Martin, så känner du personligen och även AI Sweden som organisation också att det här är en överväldigande omvärldssituation vi befinner oss i? Så att om man känner så som kommundirektör eller vd för ett litet tillverkande företag någonstans i landet, så är man inte ensam om den känslan?
Nej, absolut inte. Jag skulle säga att många av oss, för att inte säga alla, vi är 80 stycken som jobbar i AI Swedens verksamhet varje dag. Även vi känner ju ibland att omvärlden går väldigt, väldigt snabbt. Och nu har vi tagit initiativ till att så här formulera hur vi beskriver omvärlden. Och det är stressande för oss också, definitivt. Det som å andra sidan då är väldigt inspirerande skulle jag säga, det är att vi efter en uppbyggnadsfas nu under 5 år av AI Sweden som har varit väldigt entreprenörs- och opportunistiskt driven, om man ska vara ärlig, att vi nu faktiskt också kan då få en fond för oss själva. Vad är det vi egentligen jobbar mot? Vad är det för övergripande vision och nulägesbild? Och vilket sätt att tänka behöver vi använda? Så att jag ser med stor tillförsikt fram emot att vi själva tänker till. Vad är det för roll vi ska ta i detta? Och det har vi påbörjat skulle jag säga. Vi har några konkreta saker. Men vi har många steg kvar. Ett exempel som blir helt uppenbart är ju skalan. Om vi nu tittar på det här och ser att det här är faktiskt fundamentet för väldigt många ledare, så får vi också fundera på hur många är de då? Och det är många tusen. Det innebär ju direkt för oss att tänka, okej, om vi nu bidrar till att vi utbildar, låt oss säga, hundratals ledare, så måste vi ju tänka, hur lyfter vi oss till tusentals? Vad är det för former för det? För det är ju vad strategin säger. Och där det är ju ett exempel på en action vi kan ta. Där har vi redan påbörjat en sån diskussion då, som en del i en sån ambition med det gänget universitet som vi samarbetar med i AI for Executives, med Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Så att där har vi redan kommit överens om att vi måste höja den här ambitionsnivån. Så det känns ju bra, men jag tror att vi kommer hitta rätt många sådana initiativ där vi måste agera annorlunda.
Så att det här kommer att bli ett diskussionsunderlag för oss internt också, men om vi liksom ändå fortsätter hänga kvar vid vårt interface mot omvärlden, vad kommer vi AI Sweden göra härnäst nu när det här dokumentet har blivit allmänt tillgängligt?
Förutom då att vi kommer att ta ett antal initiativ själva utifrån den här strategin, så kommer vi också, där vi redan gjort egentligen, etablera ett litet, vi får se hur stort det blir, men ett team som helt enkelt kan bidra och vara med och guida de beslutsfattare organisationer som nu ta initiativet utifrån det här att helt enkelt tänka till själva och vilja ta det steget från det här dokumentet, den här övergripande strategin, till en handlingsplan, oavsett i vilken kontext. Så där vill vi verkligen vara medskapare i det, vi vill vara guider, men med resultatet att det blir handlingsplaner som många äger, inte att vi äger.
När man har gjort den här omvärldsanalysen som den här arbetsgruppen bakom strategin har gjort, vad är sen svårast med att gå från så här ser det ut till att faktiskt formulera en strategi för att ta sig an den här omvärlden?
Två aspekter som har varit svåra här har varit, för det första, att hålla emot ivern att gå för långt, det vill säga komma med konkreta handlingsplaner för specifika organisationer. Det skulle vara dumt i två aspekter, tror jag. Det ena, eftersom vi då skulle tendera att adressera regeringen tydligare, det är typiskt då vi skulle tänka, tror jag. Det ena som skulle hända då, det är att vi lägger någonting på bordet istället för att ta den diskussionen tillsammans med regeringsföreträdare. Så att det blir ett medskapande, för det är ju de som måste äga den handlingsplanen som vi kommer fram till. Det andra som jag tror skulle ha hänt är då också att övriga läsare av den här skulle uppfatta att det här var ännu tydligare någonting riktat till den målgruppen. Och det tror jag vore synd, för vi säger väldigt, väldigt tydligt här att det här är så att säga en call to action till väldigt, väldigt många. Det stannar absolut inte vid ett antal ministrar och departement, utan det här är brett företag och organisationer. Att gå tillräckligt långt men inte för långt har varit en utmaning. Den andra aspekten som jag tycker har varit en svår balansgång, det är att utifrån given mängd tid för det här, vi känner att tajmingen är bra och vi har ju inte haft något specifikt uppdrag och så vidare att göra det här, utan det har ju varit på vårt initiativ. Det har varit balansen mellan att vara inkluderande, så att säga, vilja och inkludera många, men samtidigt få ihop det rent praktiskt till en tillräckligt skarp analys och ett dokument som verkligen hänger ihop.
Nu är det dokumentet på plats och därmed så har du en förhoppning och arbetsgruppen och jag i Sweden en förhoppning om att ett samtal ska ta fart på allvar. Hur tänker du dig, vad ser du framför att det samtalet ska, hur ska det gå till och vad kommer det i sin tur mynna ut till, tror du, hoppas du?
Ja, den stora förhoppningen är ju att det här leder genom många diskussioner till en nationell strategi som faktiskt finns där ute i praktiken. I form av handlingsplaner hos många. I form av ett kollektivt agerande. Där vi med samma språk gradvis börjar formera oss inom de olika organisationer vi har. Så att vi tar det här från ett dokument till ett verkligt agerande. Det behöver inte bli beskrivet gemensamt. Men om vi får det agerandet, då kommer vi ju ha enormt goda förutsättningar att gå i den riktningen som visionen liksom beskriver. För att komma dit så hoppas vi också då att det är många, relativt sett många ledare, beslutsfattare som läser det här, funderar på det och sen tar initiativ till diskussion. Gärna med oss, men det behöver det inte vara, utan snarare ta en diskussion utifrån det här med sina egna omgivningar, sina egna ledningsgrupper, sina egna politikerkollegor eller vilket det som må vara, så att säga. Vi bidrar gärna i de diskussionerna och vill gärna vara med så många som möjligt. Vi har egentligen redan en lista på intressenter utifrån hur det här arbetet har utvecklat sig. Så vi kommer komma igång med det här redan nu. Men ju fler som tar initiativ till att agera, desto bättre.
Och med det, Martin, tack för en introduktion till den svenska AI-strategin.
Tack själv, Anders.
Och till er som har lyssnat, vi hörs snart igen. Hej så länge.